Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I dagens avsnitt intervjuar jag Emma Lundgren som både kommer att berätta om sin hälsoresa med eksem, utmattning och sköldkörtelbesvär och dessutom dela med sig av sina erfarenheter från en väldigt inspirerande fjälltur som hon gjorde nyligen tillsammans med sin hund. Hon berättar om hur hon förberedde kost utifrån autoimmun paleo, eller AIP, inför den här fjällturen. Och vad det betydde för henne rent mentalt att vara i naturen helt frånskärmad från omvärlden i 4 dagar. Vi gör intervjun via Skype och hade en hel del problem med ljudet. Så det varierar och ibland brusigt, ibland lite burkigt. Och jag ber om ursäkt för det här och hoppas att det ska funka att lyssna ändå. Hej, vad roligt att du är här. Anledningen till att jag frågade dig om du ville vara med var att du hade skrivit ett inlägg i Facebookgruppen Autoimmunprotokoll Paleo Sverige som handlade just om att du skulle ut på fjälltur och skulle ta med dig mat som var då AIP och paleo. Och det tyckte jag lät så inspirerande. Jag tänkte att det vill nog andra också höra lite om. Jag tänkte att vi ska komma in på det lite senare. Du får berätta lite hur det gick och hur du planerade det och sådär. Men först så är det ju kanske intressant att höra lite vad du har för hälsobesvär och vad som har gjort att du har sökt dig till kost och göra kost- och livsstilsförändringar. Så om du bara berättar lite kort vad det är, vad du har för besvär och så.
Ja, jag har ju haft eksem sedan jag var liten, böjväxteksem, som läkarna sa det kommer växa bort med åren. Och mina föräldrar fick med kortisonsalva hem och så var det bara att smörja. Och sen har jag smörjt och smörjt och smörjt tills jag blev ungefär 18-20. Då kände jag väl att det här, det funkar ju inte. Jag får ju smörja i princip konstant. Man kan ha pauser men det kommer ju alltid tillbaks. Och då började jag väl också förstå lite grann att ja, men det trycker ju som bara tillbaks. Alltså det tar ju aldrig bort orsaken. Jag vill ta bort orsaken till varför kommer de här eksemen. Vad beror det på? Jag har även gjort allergitester då. De har ju som inte kommit fram till någon mat som jag är allergisk mot då på den tiden. Utan det var kvalster, gråbo, katter, lite sådana grejer då. Men de besvären tycker jag har vuxit bort lite grann med åren. Men just det här med maten, jag känner ju som ändå det är ju någonting som gör att jag har mina eksem ändå. Och jag har ändå försökt äta allting. Men kanske kört lite rotation och sådär ibland. Men nu i sommaren 2016 så fick jag även förstorad sköldkörtel. Och det var väl då jag la om till autoimmun paleokost nu under sensommaren, september. Eller augusti var det.
Och var det i samma veva, för du har också varit utmattad och sådär berättade du.
Ja, den diagnosen som alltså utmattningssymptomsdiagnosen fick jag senare efter. Utan det var, sköldkörteln var svullen under sommaren och det upptäckte min syster faktiskt under semestern. För jag hade inte ens sett det själv. Jag kände att jag hade svårt med andningen. Att det var, andade sig in häftigt så kändes det nästan som någon höll för mig halsen. Höll händerna för halsen på mig. Och jag hade även muskelvärk när jag var på jobbet och gick upp för en trappa alltså till övervåningen, så fick jag mjölksyra i benen och jag hade muskelvärk i låren varje kväll jag skulle sova. Det var mest på kvällstid jag hade en otrolig värk i benen när jag skulle sova och låg i sängen, så jag kunde knappt ligga still. Jag låg och vred mig och vände mig. Jag tog värktabletter ibland för att det skulle gå över så jag skulle kunna sova, och jag vaknade på nätterna av den här muskelvärken också. Jag var jättekall, jag frös jättemycket och jag hade en kroppstemperatur på runt 35-36 grader. Jag tyckte själv att jag var ganska förvirrad och hade dåligt minne. Mitt tålamod var jättedåligt och jag hade extrema PMS. Och det gick ju mest ut över våra två barn som vi har då. Torr hud, torrt hår, ljud- och ljuskänslighet kände jag också. Alltså, när barnen förde för mycket liv hemma så hade jag ju nolltolerans. Men det blev ingen stubin alls utan blev arg på en gång. Liksom. Och det var ju så, alltså man vill ju vara en bra mamma och man vill orka med sina barn. Och när man känner att man inte gör det, då, det känns ju jättehemskt. Och sen var jag otroligt trött också på eftermiddagarna. Kom det mest efter 1-2 tiden. Min eksem blev mycket, mycket värre. Och jag drack väldigt mycket kaffe. Och jag blev arg. Jag förstod sen, jag läste något inlägg, om det var på någon blogg eller någonting. Där stod det så här, om du behöver en drog för att orka jobba och för att orka igenom dagen. Och för mig är ju en drog liksom alkohol eller någon annan typ av cigaretter eller snus. Eller så här. Men då stod det ju även att kaffe kan ju vara en drog. Men även om du använder alltså, känslor som en drog. Och, alltså till exempel att bli arg då. Och då förstod jag, jag dricker kaffe, kanske 8 koppar om dagen. Alltså jag var inte medveten att jag drack så mycket kaffe. Men jag drack kanske en kopp på morgonen hemma. Sen när jag kom till jobbet drack jag en eller två koppar. Vid nio fikat en eller två koppar. Lunchen en till två. Och eftermiddagen. Eftermiddagsfikat en till två koppar. Det blir väldiga mängder. Mm. Och när man dricker kaffe nu för tiden. Då är det inte små teserviskoppar. Eller det är liksom muggar man dricker. Så det är ganska stora mängder. Och den här ilskan då, att jag kände att jag var tvungen att bli arg på saker under dagen för att orka liksom driva mig själv framåt. Då förstod jag att den här ilskan är ingen positiv drivkraft. Liksom, eller bli upprörd om någon berättar någonting för mig. Så, som den personen är upprörd på behöver inte jag ta över de känslorna där. Och liksom, jag kan ju ha empati med en annan person utan att liksom gå igång på någonting och sen känna, ja, där fick jag massa kraft för att sen orka sätta mig vid datorn och jobba vidare. Det är ju inte ett sunt sätt att jobba på.
Nej. Men i backspegeln då, hur gjorde du då? För att, tycker du att du har tagit dig ur det nu?
Eller är du i det? Nej, alla de här faktiskt hypotyreossymptomen som jag rabblade upp nyss, de är faktiskt borta förutom eksemen. Mm. Jag fryser inte längre, jag behöver inte sova med dubbla täcken, jag behöver inte ha raggsockor på mig jämt och jag går inte med massa tjocktröjor på jobbet. Mm. Jag har gått ner några kilo igen som jag gick upp där under våren, sommaren, och de försvann inte. Trots att jag både tränade och åt likadant som jag hade gjort tidigare. Mm. Kaffe har jag slutat med helt. Jag ersätter med te. Mm. Och den här, ja, vissa saker finns väl kvar. Jag tycker jag kan ha kanske svårt att hålla en röd tråd ibland. Om jag ska prata någonting så tycker bland annat min man att ja, men du hoppar ju hit och dit. Och när jag ska skriva på datorn på jobbet så märker jag att jag skriver fel väldigt ofta. Utmattningssymptom påverkar ju hjärnan. Det händer ju saker i hjärnan som sen kan repareras. Det är inte så att det är så för alltid, men det tar ju sin tid. Och jag var sjukskriven 3 månader. Mm. Och nu har jag jobbat i 1,5 månad, halvtid då, sedan dess. Mm. Så jag kommer ju tillbaka, men man får ju inte tro att det går jättesnabbt. För det är ju en lång process. Just. Och man ska nog inte skynda sig så mycket heller.
Och utmattningssymptomen, det är det du har som diagnos på, men inte sköldkörtelbesvären?
Nej, inte sköldkörtelbesvär. För när jag gick till läkaren, till vårdcentralen, då gick jag ju dit på grund av min sköldkörtel som var förstorad. För jag blev ju rädd när jag såg hur stor den var. Mm. Och när jag började läsa då om förstorad sköldkörtel, kom in på hypotyreos och så såg jag alla mina symptom. De stämmer ju både på hypotyreos och på utmattningssymptom. Mm. Så det är jättesvårt att veta vad som är hönan och ägget. Mm. Och läkaren som jag träffade då, han ville ju skriva ut antidepressiva direkt och sjukskriva mig. Och det slutade ju med att jag såklart blev jätteledsen och arg på honom. För att jag har ingen utmattningssymptom, säger jag, utan det här handlar om sköldkörteln. Snälla, kan du ta prover på den? Mm. Han tog något blodprov där, men inte alla prover som jag ville att de skulle ta inom vården då. Så då vände jag mig till ett privat labb och tog blodprover. Mm. För jag ville verkligen veta, är det hypotyreos, så vill jag ju ha en behandling för det. Mm. Inte antidepressiva och sjukskrivning. Nej.
Och när du kom till det privata labbet så fick du svar. Men
ja, fick jag svar. Då tog jag ju prover på lite mer saker som jag var intresserad av också. Man kan ju liksom, det är som ett smörgåsbord, du kan ju välja och plocka vad du vill ta för blodprover. Mm. Och så betalar du vad det kostar då. Mm. Så det var väl mellan 1 och 2 tusen jag lade ner där på blodprover. Och det visade ingen hypotyreos i blodproverna. Däremot så har jag ju läst att man kan ju ha hypotyreossymptom ändå. Och du kan ha hypotyreos trots att det inte visar någonting i labbtester. Mm. Det var ju kanske bra att den svullnade upp sköldkörteln. Mm. För de tog ju faktiskt biopsi också på den. Men då hittade de ingenting. Så de sa att den kommer säkert gå ner av sig själv. Och nu har den gjort det. Den är inte förstorad längre. Mm. Och de här hypotyreossymptomen är fortfarande borta. Mm. Eller de har försvunnit nu. Mm. Och då vet jag inte. Är det på grund av autoimmuna paleokosten de har försvunnit? Är det på grund av kosttillskott jag har ätit under hösten som jag inte åt tidigare? Mm. Är det på grund av sjukskrivningen? Alltså det mentala. Jag har ju som börjat meditera. En liten snutt nästan varje dag försöker jag. Och köra lite mer yin-yoga-träning också. Ja, jag har ju den synen på att man måste liksom tänka holistiskt på det här. Man kan inte tro att bara för att jag ändrar kosten så kommer jag bli frisk. Och det är väl en resa man gör. Man vill ju som, ja, det är lätt att gå till någon annan, en terapeut. Det finns ju en massa olika inriktningar på det. Och betala pengar och tro att de ska lösa ens problem. Men det händer ju inte. Det har jag ju som förstått nu. Utan det är jag som känner mig själv bäst. Och vet vad jag har gått igenom. Hur min historia ser ut. Vad jag har testat för kostupplägg och sånt. Och då måste man ju ändå tänka att kosten är ju en liten, liten del. Sen handlar det ju om yttre stressen. Om vad man har för inre stress. Hur man väljer att hantera en stressad situation. Vad man gör av sin vardag. Vad man väljer att fokusera på. Ja, men omge sig med positiva tankar. Bara en sån sak är ju väldigt viktig. Idag finns det ju så mycket olika Facebookgrupper. Du kan gå med i paleogrupp, autoimmun paleo, candida-dieten, GAPS. Och läs och sköldkörtelforumet. Och läser man där och ser allt elände och hur illa folk mår och hur hemskt de blir behandlade av vården och så, då är det väldigt lätt att hamna i en negativ spiral. Utan jag tror att man på något vis måste stoppa där och på något vis välja vad man läser och tar till sig. För det är inte alltid positivt att läsa andras historier. För att det är lätt att tolka in att man kanske själv också har olika sjukdomar eller symptom.
Mm. Men hur har du gjort då? För du berättade ju om det här negativa tänkandet då som du hade. Hur gjorde du för att komma ur det?
Jag vet inte om jag har haft något negativt tänkande egentligen. Utan det är väl mer så att man... Jag vill hitta orsaken. Som den här läkaren som jag träffade då på sjukvården. Han sa att du vill ha liksom ett fysiskt problem som du kan äta piller och bli frisk. Ja, det vill jag ju. För det är så jag jobbar också på jobbet. Har jag ett problem så ska det ju lösas.
Mm.
Men man måste kanske jobba lite mer med sin egen acceptans också. Att jag accepterar att jag har de här eksemen. Jag har haft dem sedan jag var 2 år. Och jag kan inte förvänta mig att de försvinner då på 2 månader. Och jag kan inte tro heller att de försvinner för att jag äter ett kosttillskott eller en viss kost. Utan det handlar om en helhetsförändring där ett tänk att man måste, om man nu kommer tillbaka till sitt jobb och till sitt liv efter en sjukskrivning på grund av utmattningssymptom, så kan man inte komma tillbaka och tro att man ska vara likadan på jobbet igen eller likadan hem. Man kanske måste ändra sin livsstil, hela sitt tänk där. Och då tror jag att just meditation och yoga kan vara ett bra sätt också. För att du måste på något sätt våga lita på vad du själv tror.
Mm.
Hjälper dig, just dig. För det är ju så individuellt. När man läser om paleo eller autoimmun paleo. Då står det ju, det här får du äta, det här får du inte äta. Men det är som en generell regel. Sen kan du kanske du kunna äta något annat. Eller du kanske inte tål just det där, trots att det är tillåtet.
Mm.
Så det är väldigt lätt att läsa. Det här är tillåtet och det där får jag absolut inte äta. Och sen så kan ju kosten också då bli en stress.
Ja. Absolut. Men hur ser din rutin ut kring det där med yoga och meditation? Inte så att du kanske inte gör det varje dag, men hur ser det ut på en vecka liksom?
Ja, jag jobbar ju skift, så har ju dagar då jag är hemma när inte barnen är hemma, när de är i skolan. För jag jobbar dag, natt, skift och dygn. Varannan helg jobbar jag dygn. Så det innebär ju att jag har tid hemma då huset är tomt, det är bara jag och hunden hemma. Då har jag ju möjlighet att både köra yoga hemma själv och meditation. Jag vill gärna starta dagen med en meditation, men där har jag ju svårt att gå upp så pass tidigt så att jag har det lugnet innan det är dags för barnen att gå upp. Så då gör jag hellre min meditation eller lilla yoga efter barnen har gått i skolan när jag har lämnat dem och så kommer jag hem igen. Alternativt så går jag en promenad med hunden in i skogen eller så. Det blir också som en typ av yoga eller meditation om man väljer att fokusera på andningen medan man går och inte går och funderar på massa andra saker. Vad man ska laga till middag och så. Det gäller ju att få bort de tankarna. Man behöver inte göra meditationen så svår, utan det räcker ju att fokusera på sin andning bara.
Just det. Och komma ut i naturen då, när du har hund.
Ja,
så är det
självklart. Precis. Absolut. Jag har ju precis varit på den här fjällturen då nu.
Ja.
En skidtur.
Just det.
Jag bor ju i Kiruna och här har vi jättenära till fjällen. Vi har mycket snö nu, relativt kallt. Det blir mörkt redan vid 5. Och egentligen ville jag göra den här turen redan i december då när jag var sjukskriven.
Mm.
Men av olika orsaker så funkade det inte då. Så nu fick jag göra den nu då. Och då vill jag ju fortsätta. Jag vill inte släppa min kosthållning bara för att jag ska på en fjälltur. Så då krävde det lite extra förberedelse också.
Just det. Men berätta då, hur la du upp det?
Jag planerade att vara borta max 6 dagar. För sen skulle jag jobba igen. Så 6 dagar hade jag på mig. Turen jag planerade att gå behövde egentligen bara 4 dagar. Men i fjällen vet man ju aldrig vädret. Så jag hade 2 reservdagar där. Så om det blir storm eller så.
Mm.
Ja, och just med maten där, då hade vi tidigare lånat en svamptork av en kompis och torkat grönsaker. Så jag hade torkad sötpotatis, torkad lök, torkade purjolök, palsternacka, morot. Som jag hade torkat i en svamptork. Och det blir jättebra. Så
äter man de torkade då liksom som snacks?
Nej, då måste man blötlägga dem. Alltså jag tänker, då gör jag gryta på dem.
Mm.
Och i och med att det är vinter nu och det har varit någonstans mellan 5 och 15 minusgrader på hela naturen, så har jag ju tagit med fryset kött också. Som jag hade skaft upp och stoppat i portionsförpackningar och i påsar. Så jag hade ungefär 100-150 gram kött. Och sen de här torkade grönsakerna som jag också hade gjort portionsförpackningar av och blandat i ordning färdigt. Så det tar ju väldigt lite plats och är lätt.
Just det. Ja, det är smidigt när det är vinter då, att du kan ha frysta saker. Det kan man ju inte
absolut.
På sommaren.
Men det är ju också ett problem. För att du får ju tänka, vad kan du inte äta när det fryser? Alltså vissa saker går inte att äta. Det blir stenhårt. Så det går inte att använda när det fryser. Så du måste ju tänka efter också.
Mm.
Vad du kan ha med dig.
Just det.
Sen kokade jag ju buljong. Benbuljong som jag hällde upp i små muffinsformar. Och frös in hemma. Och då hade jag ju som portionsbuljong så att säga med mig. Så då blandade jag 1-2 sådana där buljong med lite vatten. De där torkade grönsakerna och sen så det köttet då. Och sen fick det koka upp i en gryta och stå och svälla en stund. Sen var det färdigt att äta och så lite extra salt på det. Så det funkade faktiskt jättebra.
Det
var väldigt gott också.
Ja, det låter ju jättegott. Det låter som en riktig måltid.
Mm. Ja, absolut. Och man kan ju ha med fisk också om man vill det. Torkad fisk eller frusen fisk. Eller så variera sig lite. Kyckling hade jag med som jag hade färdigt gjort i ordning hemma. Då, och delat upp i små bitar och haft med.
Det låter så enkelt när du säger det.
Ja, det kändes enkelt. För jag behövde inte. Jag hade ju redan den här torkade grönsaken. Och de hade ju torkat för ett år sedan kanske.
Mm.
Ja, så det var ju skönt att allting var färdigt. Sen gjorde jag även energikakor. Eller fettbomb.
Mm.
Av kokosolja och kokossmör. Och sen olika smaksättningar då.
Så du bara blandar ihop det?
Ja, egentligen. Man värmer upp och oljan lite grann. Och så blandar man det med kokossmör. Mm. Som man kan göra själv. Då, och kokosflingor som man rostar i ugnen. Och så mixar man tills det blir smör. Och sen smaksättning så hade jag rivet citronskal och citronsaft. Och sen hade jag en med karob också. Och lite honung. Och de funkar jättebra. De åt jag som lunch eller som snacks medan jag gick då. Så stannade jag och tog lite såna där. Kanske 2 sådana. Och lite något varmt att dricka lite till.
Just det.
Då. Mm.
Ja, men det är jättebra för man kan vara så insnöad på det där. Som man själv kanske åt när man var i fjällen. Ja. När man var barn med familjen liksom.
Och de här färdiga torrmatspåsarna som finns att köpa. Det finns ju massa olika märken nu för tiden. Det finns de som är glutenfria och laktosfria också. Men de passar ju inte riktigt AIP-kosten.
Inte vad sa du nu? Att de torkade inte AIP utan det är
alltså om du köper
kryddning och sånt.
Färdiga, ja, det är både kryddning och vissa har väl kanske någon tillsats också. Men det finns ju mycket olika märken. Det finns ju en del som är gluten- och laktosfria men då innehåller de kanske paprika eller någonting som man vill undvika.
Mm.
Mm.
Men du menar att det går väldigt bra att göra det? Liksom.
Ja.
Då får man göra det själv helt enkelt. Man kanske inte kan köpa
precis.
Så mycket de färdiga grejerna.
Nej, det kräver ju lite mer förberedelse. Men det blir samtidigt billigare också.
Mm.
Och mer näringsrikt.
precis. Men hur gjorde du då? Hade du, hur gör man med när man kokar? Hade du med det vatten eller använder man snön? Liksom, hur går det till praktiskt?
Ja, rent praktiskt så får man smälta snö på ett kök. Då. Så bensinkök är ju det som är bäst när det är så här kallt ute. Det funkar inte med gas, det blir för kallt.
Mm.
Så det är ju smälta snö och en hel liksom, kastrull med snö. Det blir ju bara en femtedel när det har smält. Så det tar ju sin tid.
Mm.
Men på vissa ställen så fanns det öppet vatten också. Där vattnet strömmar så fanns det råkar där man kunde ta vatten. Då, så. Jag behövde inte smälta snö hela tiden, men mestadels. Och sen gjorde jag så att jag hade alltid två termosar med mig. Jag hade ju pulka som hunden hjälpte mig att dra då. Så där hade jag alltid två termosar med varmt vatten. Så att jag hade ju alltid vätska att dricka. Så jag behövde inte smälta snö till lunch. Och så då tog jag ju aldrig fram köket. Utan då åt jag mina fettbombs och te.
Mm.
Och sen så åt jag alltså den här vanliga grytan. Åt jag både till frukost och middag då. Mm. Olika då, kött eller kyckling eller så.
Mm.
Mm.
Just det. Men det går väl att torka kött också sådär i en sån här torkapparat?
Ja.
Om det är på sommaren man ska göra någonting, tänker jag.
Ja, på torkapparat funkar det bra, sådana svamptork. Man kan även torka i ugnen.
Mm.
Köttfärs torka i ugnen förut, det funkar bra också. Annars får man göra det i tunna strimlor och torka.
Just det, har du något knep där när man ska torka i ugnen då?
Väldigt låg värme och sen så har man ugnsluckan lite uppen för annars blir det ju fukt in i ugnen. Så man måste sätta någon träsked eller något emellan.
Mm.
Och sen ska det torka så att det blir riktigt torrt så att det inte blir dåligt och börjar mögla.
Just det. Mm. Men vad tycker du att den här fjällturen, för det är ändå så här ganska stort och du gjorde det alldeles på egen hand med hunden och sånt där. Men vad tycker du att det har gett dig då att vara ute nu den här vändan?
Ja, jag gick ju på ganska mycket första dagen och den var ganska fysiskt ansträngande första dagen. För mig är ju även en fysisk ansträngning ett sätt att komma till en mental stillhet. Liksom, när jag tar ut mig väldigt mycket fysiskt då är det lättare att hamna i ett, jag menar, i ett lugn i kroppen om man säger så.
Mm.
Så därför gick jag på ganska mycket första dagen och pulkan var ju lite tyngre den dagen också och det var lite backar och så. Men sen när man har gått som första dag och kommer iväg där då infinner det så här lugnet att man kommer upp ut ur fjällbjörkskogen och upp på vidderna. Man ser långt, det blir som en frihetskänsla att komma upp och se. Att se långt tycker jag är skönt. Det är väl därför jag trivs att bo här uppe där det inte är så mycket skog överallt. Nej men det blir ju som en enda lång meditation. Jag gick i ungefär 5 timmar om dagen. Och bara mata på och malde liksom gå framåt. Och då, man tänker ju på allt och ingenting egentligen. Tankarna kommer ju och går, men det är ju mycket. Man känner bara, jag har lite ont i låren. Nu gör det lite ont i tån. Alltså, man har som inga... Det blir som en skön känsla helt enkelt. Man behöver inte fundera på när barnen ska komma hem från skolan. Vad vi ska äta till middag. Att vi måste handla, jag måste tvätta. Och allt det där kopplar man ju bort. Och så är det bara jag och hunden. Att vi får i oss vätska och mat och hitta någonstans att sova. Det är det som är viktigt. Att man håller sig varm och inte fryser. Och att man inte blir för hungrig.
Just det.
Mm.
Och hur tänker du, vad tror du att det här betyder för din läkning?
Ja, egentligen borde man väl göra en sån här tur lite oftare. Inte bara en gång om året. Nej, man kommer ju tillbaka till det, vardagen igen.
Mm.
Och då, man vill ju hålla kvar den här känslan av lugn och stillhet som man hade när man var ute på fjället. Så det är svårare såklart i vardagen. Det är så mycket intryck hela tiden och det finns så mycket. Det finns internetuppkoppling konstant. Man har telefonen med sig hela tiden och man är nåbar hela tiden. Jag tror det är sunt att koppla bort det där. Även hemma vid ibland. Och ta bort alla medier och intryck som påverkar det.
Just det. Var du utan medier där uppe då?
Ja. Det finns ingen täckning.
Inte någon telefontäckning heller?
Nej. Så det, och samtidigt är det ju 15 minusgrader så har jag telefonen på så dör ju batteriet på en gång. Så den måste vara avstängd hela tiden. Jag hade GPS med mig och jag hade en sån här nödsändare om det skulle hända någonting. En spot. Karta, kompass också.
Så det är en sak som du tänker ta med dig därifrån, att du försöker hamna i det.
Ja, det är ju så att man har ju vanor hemma.
Mm.
Att sätta sig med telefonen, Facebook, kolla mejl.
Mm.
Men att man väljer att ha tom tid, så att säga, även hemma i vardagen.
Mm. Absolut. Ja, det är nog jätteviktigt för alla.
Ja.
Idag. Ja. Det kanske är ett av dina medskick, men har du något annat tips eller medskick till andra personer med autoimmuna sjukdomar eller olika hälsobesvär?
Ja, jag tycker ju ändå att kosten är en stor grej. Jag har ju ätit glutenfritt länge, för jag började väl med LCHF egentligen, som jag åt ganska många år. Sen vanlig paleo, och jag har även provat på GAPS-dieten då, som fokuserar på läkartarmen, precis som autoimmun paleo gör.
Mm.
Men både socker och gluten så tror jag är det absolut viktigaste att plocka bort. Och många människor verkar inte riktigt vara medvetna om att det är ett problem med socker och gluten och hur stor skada det gör. Jag har ju inga problem med gluten på det sättet att jag får ont i magen och så. Så det är, för mig är det väldigt otydligt om det hjälper eller inte. Och det är väl det jobbigaste, tycker jag, i och med att mina största problem är eksemen då, förutom det här som händer med sköldkörteln och utmattningssymptomet. Och så om jag äter gluten en dag, så ser ju inte jag liksom att ja, men imorgon är då min eksem dubbelt så mycket värre. Jag får aldrig den återkopplingen, inte om jag äter en tomat heller. Det händer som ingenting just där och då.
Mm.
Utan de går lite upp och ner ändå, och jag hittar som inget system i det. Men gluten och socker såklart. Och sen ska man nog fundera lite grann på stressar. Om man väljer nu en kosthållning, stressar den här kosthållningen mig mer än att inte äta den?
Just det.
För mig är det en stress att äta saker som jag själv tycker att jag inte ska äta. Om jag blir tvungen att äta pasta eller någonting för att det inte finns något annat, Då känner jag att det blir en stress för mig. Så jag mår bättre om jag vet att jag äter mat som är bra och som håller sig till de ramar jag har satt upp för mig själv. Men alla är ju så individuella, så det är ju svårt att säga vad en annan person ska göra.
Precis, men där sa du någonting, det där ramarna som du har satt upp för dig själv.
Mm.
Att du har ju gjort det, det kanske
ja.
Är något som är bra att göra då. Så att man inte bara hoppar på något som någon säger sådär. Hux flux hela tiden, för det kommer så mycket olika råd från olika håll.
Absolut. Och jag känner ju att när jag åt den här GAPS-dieten, då äter du ju buljong precis som du gör i autoimmun paleo, och sen ska det vara kokta grönsaker och inte sånt som är för fiberrikt.
Mm.
Och det är ju stora likheter med autoimmun paleo, och sen är det probiotika då som ska tillföras för att tarmen ska kunna läka sig och få bra bakterier. Och mycket kött och relativt mycket fett också på det.
Mm.
Och i och med att jag har ätit den här GAPS-dieten i nästan ett år, så känner jag att jag blev otroligt less på den när jag åt den. För du får inte äta någonting rått. Allting ska vara kokt och väldigt mjukt.
Mm.
Så en rå morot var ju det jag suktade mest efter där. Medan på paleo, eller autoimmun paleo, så kan du även äta morötter. Så det är lättare, tycker jag, att äta autoimmun paleo. Men har man problem med tarmen och fibrer och så, då kanske man ska koka sina morötter istället.
Mm.
Men i och med att jag har ätit båda dieterna där, så känner jag att jag har ju fått en mycket större förståelse för liksom hur man kan individuellt anpassa sig.
Ja, men precis.
Mm.
Nej, men det är ju jättebra. Det är lite olika matlister liksom. GAPS tillåter ju lite sådär mejeriprodukter och sådär. Men det är, man kan ju köra liksom den här stegvisa varianten också med AIP-matlistan. Ja.
Och men, sen är det ju det där med histaminet också som är jätteproblematiskt. För att all den här surkålen och alla andra surade produkter och vissa probiotika också kan ju trigga igång väldigt mycket. Och jag trodde väldigt mycket var utrensningssymptom. Och det blev ju värre och värre. Och det måste man ju på någonstans känna efter själv. Liksom, men är det här sunt? Alltså, vad utsätter jag min kropp för? När jag får så här mycket utrensningssymptom så att jag har så otroligt mycket eksem som jag aldrig haft förut i hela mitt liv. Då måste man ju på något sätt kanske lugna ner sig lite grann med probiotikan eller surkålen eller kefiren då, hemgjord såklart. Och fundera lite grann, jag kanske inte ska äta den här dieten längre och jag kanske inte heller bara ska tro att allting är utrensningssymptom. Det kan ju faktiskt vara så att det är någonting jag inte tål.
Ja. Men alltså, så, de ska ju inte pågå hur länge som helst, de där utrensningssymptomen.
Nej, precis. Och det är lätt att skylla mycket på utrensningssymptom också. Så där känner jag väl nu att ja, men nu fokuserar jag på att få mindre eksem istället för att fokusera på att äta jättemycket surkål till exempel.
Ja. Nej, men verkligen.
Även om surkål det är ju, såklart är bra.
Men det som jag har tänkt på mycket när jag också hör liknande saker kring benbuljong och surkål, det är ju att man måste inte äta så mycket av det. Det känns lite som att många personer kanske tänker, nu ska jag ta så mycket av det här bra som jag har hört ska vara så bra. Så då tar jag det varje dag, liksom, till varje måltid.
Och mer är inte alltid bättre.
Nej, utan det kanske bara är lite man ska ta. Kanske inte ens behöver ta alla dagar, utan ett par gånger i veckan eller så.
Och buljongen, det är ju glutaminet i buljongen. Glutamin finns ju även som tillskott som du kan ta i pulverform då. Om man vill tillsätta extra glutamin. Sen innehåller ju benbuljongen och du kan ju även göra köttbuljong så att du kokar buljongen lite kortare tid. Och du är histaminkänslig eller får väldigt mycket utrensningssymptom. Och det hade jag missat helt i början. Jag kokade ju buljong över 24 timmar och sen så fick jag otroliga eksem.
Nej, men precis, man kan ju bara ta en, då kokar man med mer kött. Så man kokar kycklingbuljong till exempel, så kokar man kycklingen och så får man buljong och sen använder man det helt enkelt. Då har det ju bara kokat i kanske en eller två timmar.
Ja, det räcker. Du har ju fortfarande mycket bra ämnen i det. Och så kan man ta den här benbuljongen lite senare. Lite mer.
Ja, precis. Ja, men det är en hel vetenskap och sen påverkas olika personer olika av det. Så, men att ta den feedbacken som du gjorde, som din kropp gav dig, är ju precis så man ska göra. Det är liksom, man får inte rätt, kanske bara precis det som passar en själv från början, utan du har gjort en resa med LCHF och paleo och GAPS och sen AIP. Sådär. Och så lär du dig.
Precis. Och i mitt fall så, jag har ätit otroligt mycket kosttillskott och varje gång jag har gått till någon terapeut eller så har de ju sagt, oj, 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 kan vi bara ta bort allting och börja om från början? Men för mig har kosttillskotten, vissa kosttillskott varit liksom som en snuttefilt, att jag inte vågat släppa dem heller. Och nu när jag har varit sjukskriven och ja, men, man tänker den här mentala biten också. Jag går lite mer mot det. Jag försöker som rensa ut lite grann. Bort med några kosttillskott. Så jag kanske behåller bara de som jag absolut känner ger mig någonting. Och samma sak i inre gränser i maten. Man kanske inte behöver i 10 olika saker. Man ska koka en gryta eller en soppa. Utan man kanske kan vara lite minimalistisk. Inte bara i sitt liv och sina tankar. Om man tänker att man ska försöka rensa ut lite grann i sitt liv. Utan man kanske även ska tänka lite minimalistiskt när det gäller sina kosttillskott och allt annat man har.
Just det. Så du gör det nu att du stegvis plockar bort kosttillskott?
Ja, nu på min fjälltur så kunde jag inte ta med mig alla mina fiberburkar. Så då fick jag ju så välja ut de som jag absolut kände att de här vill jag inte vara utan. Och nu har jag kommit hem igen och har ju tillgång till alla mina kosttillskott igen. Och då tänkte jag, nu ska jag inte jag fortsätter äta det jag åt på min tur. Och så, det har gått en tid jag ätit de där tillskotten. Jag tror inte på att man ska äta tillskott hela tiden, utan man kan ha det som stöttning under en period. Sen är det bra att pausa och se vad som händer i kroppen och hur man mår.
Just det. Ja, men det är väl det som är grejen, att det är lätt att tro att bara för att jag fått ett kosttillskott en gång så någon har rekommenderat mig det, så ska jag fortsätta med det hela livet. Men sen är det ju faktiskt så att när man har läkt tarmen och man kan ta upp all näring, så förhoppningsvis så kommer man kunna ta till sig den näringen i maten.
Precis. Och väljer man då ekologisk mat och bra kvalitet på sitt kött, så har man ju bättre förutsättningar också för att få i sig bra näring.
Och ösa på med grönsaker.
Absolut. Och bra fett också. För något som jag också har läst och funderat mycket om nu under min sjukskrivning, det är det här med kontroll och acceptans. att man någonstans, om man tänker det sig som en skala då, där man har kontroll till vänster och acceptans till höger, var någonstans är jag på den här skalan? Och i början av min sjukskrivning så var jag väldigt långt åt kontrollhållet på allting. Inte bara på min egen kost utan även på liksom saker som inte rörde mig och mitt liv. Utan jag kände att jag behövde ha kontroll på väldigt mycket. Men jag mår ju mycket bättre om jag är närmare acceptanshållet. Om jag kan acceptera saker. Att acceptera att jag kanske inte är på topp just nu. Acceptera att saker händer på jobbet eller någonting i barnens skola eller vad det kan vara.
Mm.
Så att ha ett acceptansförhållningssätt till sitt liv och underlättar ju också. Just. Att hela tiden tycka att man ska ha kontroll på allting, det är väldigt jobbigt och stressande i längden.
Precis, och ha kontroll, liksom lite nivå på kontroll också. Sådär. Vissa saker kanske är viktigt att ha kontroll över. Mm. Och bestämma sig för vad det är och inte liksom sväva ut och försöka få kontroll över allt.
Ja, som beror det ju såklart. Är du jätteallergisk på någonting så måste du ha kontroll på vad det är i maten till exempel. Nu har inte jag sådana livshotande allergisymptom eller astmaproblem så att jag behöver sån extrem kontroll. Men, ja.
Mm. Nej men intressant. men tack så jättemycket Emma. Det var väldigt roligt att prata med dig. Höra om din resa och om din fjälltur. men tack så jättemycket.
Ja, tack.
Hej då.
Hey.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made ByHeart. A better formula for formula. Learn more at byheart.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmun protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.